Vad är det egentligen för skillnad mellan att leva ett liv i vishet och ett liv i dårskap? Vi kan ju se många skillnader i hur det går för den som lever sitt liv i dårskap hela tiden. Att man hela tiden hamnar i nya problem. Problem som man har orsakat själv genom att fatta dåliga beslut. Alltså det är alltid någonting nytt beroende på vilka dåliga beslut man har fattat. Vad som är ens stora svagheter. Nya relationsproblem. Relationerna blir aldrig riktigt bra. Eller också kanske man har fattat nya, dumma, ekonomiska beslut. Och man har hamnat i problem för den sakens skull. Men vad är skillnaden då mellan att fatta dåliga beslut och goda beslut? Vi ser att den som är vis, bibliskt vis, har förmågan att navigera genom livet. Inte utan lidande, därför att lidande är något som hör till livet. Det drabbar oss alla. Men den som är vis har ett sätt att navigera på ett sätt som gör att han växer och blir klokare. Och ännu klokare. Och någonstans också kanske lyckas förmedla den klokhet till kommande generationer. Det finns en sorts harmoni över det här, trots att lidandet är en verklighet. Så här är vi inne i det femte sammanhanget, höll jag på att säga. I sammanhanget, i det femte kapitlet i Efesierbrevet. Paulus fortsätter att ställa upp kontraster. Han började i det fjärde kapitlet med att säga att vi ska lägga bort den gamla människan och klä i oss den nya människan. Bort med den gamla människan som är bedragen av sina begär. För att istället klä i oss den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är ju alltså vers 22 och framåt där. 4 och 22. Han uppmanar alltså församlingen att vara de nya skapelser som de redan är. Som Gud har gjort dem till. Gud har gjort det här för er. Alltså lev på det sättet. Det är resonemanget. Och i det här resonemanget så fortsätter han ju då att ge ett antal kontraster mellan det gamla livet och det nya livet. Han uppmanar dem att lägga bort lögnen, det hör till det gamla livet, och istället tala sanning. Han säger till dem att lägg bort bitterhet och häftighet och skrikande och förolämpningar, det hör till det gamla livet. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och så vidare. Och nu har han alltså kommit till den 15:e versen, eller vi har kommit till den 15:e versen i det 5:e kapitlet. Och här talar Paulus om vishet och ovishet, vilket ju är väldigt viktiga frågor. Och det väcker ju frågan, hur lever man ett liv i vishet? Intressant. Vem vi än är, vad vi än säger att vi tror på, så vill vi ju leva som visa. Och inte ovisa, inte som dårar. Och vi har nog en instinktiv känsla för vad vishet är. Men om vi nu ska försöka ta fram det i ljuset och skärskåda det. Finns det någonting vi kan se då? Vad är det som framträder? Hur lever man ett liv i vishet? Det är frågan som vi ska fundera på utifrån de här tre verserna. Och jag gör det utifrån två punkter idag. I den första punkten ställer jag frågan, vad är vishet? Och i den andra punkten ska vi fortsätta att svara på frågan under rubriken ta väl vara på tiden. Vad är vishet? Ta väl vara på tiden. Punkt nummer ett, vad är vishet? Får vi någon vägledning i den här texten? Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor, utan som visa. Ja. Låt oss först påminna oss om vad vi redan vet. Nämligen att vishet är inte samma sak som att känna till fakta. Vishet är inte samma sak som expertis. Jag kan sitta på YouTube och jag kan lära mig nästan vad som helst. Jag kan lära mig hur man plockar sönder en bil från 50-talet. Det gör mig inte vis. Jag har bara lärt mig massa saker. Men det är inte vishet nödvändigtvis. Vishet är inte samma sak som att vara handlingskraftig. Ha stor personlig kapacitet. Inte heller är vishet samma sak som intelligens. Nej, vishet har mycket mer att göra med det som vi kallar för omdöme. Judgment. Alltså ja, förmågan att navigera. Oavsett om jag är intelligent eller inte. Vi har liksom livet som är okänd terräng. Och frågan är, hur kan jag navigera genom denna okända terräng på bästa tänkbara sätt? Där har vi någonting. Men om vi nu ska börja titta på i detalj, så måste vi börja, så följer vi Paulus och vi börjar med det negativa. Vi säger vad vishet inte är. Paulus säger, inte som ovisa människor. Smart. Smart. Det är den kontrasten som Paulus sätter upp. Ganska generell kontrast kan man tycka, men visst. Vad är då ovishet? Eller vad är det Bibeln kallar för dårskap? Ja, för det första, dårskap är... Och jag hinner inte ge massa bibelord här. Ni får helt enkelt bara lita på mitt ord. Jag tror att ni kommer att se att det här är ganska uppenbart. Dårskap är att styras av sina känslor. Att fatta beslut baserat på vad jag känner. Istället för att använda mitt förnuft. I år är det 100 år sedan Disney grundades i Kalifornien i USA. Under dessa 100 år har vi fått lära oss som en sorts katekes som återkommer genom film efter film. Att vi ska fatta beslut genom att lyssna till vårt hjärta. Det vill säga fatta beslut utifrån vad våra känslor säger, vad våra begär säger. Vänner, det är skolboksexempel på dårskap. Dårskap! Nu kanske vi inte ska ge Disney äran för allt det här. Men under 1900-talet så har det vuxit fram en kultur som liknar en sorts nyromantik. Där vi är mindre intresserade av vad förnuftet säger. För att istället bli helt upptagna av vad våra känslor säger. Och vi får lära oss liksom, i den här nya läran, i den här nya katechesen. Att vi måste slå oss fria från de gamla förnuftstrukturerna. Som är, liksom, binder oss. Och istället så måste vi lyssna till våra hjärtan. Slå dig loss. Slå dig fri. Och vad säger de sen? Den gamla tiden är förbi, jag kommer inte ihåg. Och det här är ett tänkesätt som faktiskt också delas av kristenheten. Vissa delar av kristenheten har adopterat det här till 100%. Man utformar sina gudstjänster med det enda syftet att väcka en viss sorts känslor hos dig. Och man använder psykologiska tekniker till hjälp. Man använder sig av monoton repetition. Man har liksom hypnotiska ljudmattor. Ofta tillsammans med ödesmättade uppmaningar att fatta stora beslut. Idag är dagen. Är du redo? Och så känner man liksom, nu gäller det. Nu ska jag minsann. Och så har vi liksom byggt upp hela systemet på det här. Och ett annat kännetecken på dårskap, jag nämnde ju alltså att styras av våra känslor. Det som ligger nära till hands är att styras av sina begär. Alltså tanken här är att jag måste ha det som jag vill ha. Och eftersom jag vill ha det så måste det vara rätt. Det här är ju anledningen till att så många äktenskap går sönder. Ja, till att våra relationer är sämre än någonsin egentligen. Man får aldrig ställa frågor till förnuftet. Utan man använder helt enkelt sin make eller sin maka som ett medel för att få allt det här som jag har längtat efter. Och så vidare agerar man utifrån sina impulser, sina instinkter. Vissa till och med berömmer sig, de skryter över. Jag har hört liksom höga företagschefer säga att jag bryr mig inte så mycket om förnuftet. Jag bara kör på magkänsla. För jag är så cool. Och allt det här kokar ner till den här dåraktiga personen som inte kan tänka på ett konstruktivt sätt. Han ser inte i förväg. Han bara är upptagen med vad som känns rätt just nu. Uppenbarelseboken 22:3 säger: den kloke ser faran och söker skydd. Den okunniga fortsätter och får sitt straff. Dåren är så upptagen av nuet att han inte tar sig tid att fundera på vilka konsekvenser det här beslutet kan få. Och att han är så upptagen av nuet innebär också att han blir otålig. Han ser bara en sak i taget och därför fattas det en sorts balans i hans liv. Så hur han än gör så lyckas det liksom få slagsida. Det blir aldrig riktigt bra. Det här är alltså någonting som Paulus uppmanar församlingen att komma bort ifrån. Och någonting som är återkommande i de här tre verserna är Paulus betoning på noggrannhet. Tänkte ni på det? Han börjar med att säga, tänk alltså noga på hur ni lever. Vers 15. Vers 16. Ta väl vara på varje tillfälle. Det är en stark betoning på att vara uppmärksam. Att tänka. Det handlar om att ta sig tid att titta på bevis och fakta. Att resonera, att väga. Det här är en person som avstår från att bli helt uppslukad av hur någonting känns. Eller om någonting är liksom politiskt korrekt. Det här är den rätta åsikten att ha just nu. Nej, nej, nej. Han går inte in i den positionen där. Han avstår från det. Och han använder beslut genom att han fattar beslut genom att använda sitt förnuft. Det är en person som är en god lyssnare. Som hör på argument. Till och med argument som kanske talar emot det jag helst skulle vilja. Och det är också en person som avstår från att fatta förhastade beslut. Istället för otålighet har han tålamod. Och han inser att varje beslut behöver en viss process. Det är inte så att jag bara hör någonting, reagerar på det, liksom rusar in. Och så har jag ställt till med ny oreda. Det behövs en viss process. Man samlar in data, man lyssnar på argument, man utvärderar, man väger. Man reflekterar. Så nu, vänner, nu börjar vi komma till ett mer positivt svar på vad frågan om vishet är. Så vi har sagt att det inte är att styras av känslor och begär. Det är snarare någon som är en god lyssnare, en god observatör. Det är en person som har mod och integritet att avstå från att ryckas med i känslostormar. Och det är en person som har tålamodet att låta beslutet ha sin process. Vi är fortfarande inte framme vid ett svar, ett slutgiltigt svar. Men vi har lite ledtrådar här. Den svenska översättningen i vers 15, att vi ska tänka noga på hur vi lever. Det är en ganska fri översättning. Det är lite svårt översatt det här. Inte så att det får väldigt olika meningar, men vi har inga klockrena svenska ord som motsvarar de grekiska orden. Så det blir ganska fritt. Den grekiska texten börjar med uppmaningen att se. Så på svenska skulle man kanske kunna säga, istället för tänk noga så skulle man kunna säga se till. Alltså det kommer ju säkert ur det här resonemanget om ljus och mörker som Paulus nyss har fört. Se liksom, i ljuset av ljuset. Se till. Och så fortsätter det med ett väldigt intressant ord som handlar om att man ska vara noggrann. En särskild sorts noggrannhet. Jag har ett minne, ett dimmigt minne. Jag tror kanske inte att jag har sett det, eller också har jag sett det. Förr i tiden så fanns det någonting när man i konståkning. Rätta mig. Nu är jag ute på väldigt djupt vatten här alltså. Jag tror att det var så här förr i tiden. Att när man åkte konståkning så började man med någonting som kallas för constrained någonting. Att man liksom skulle åka efter vissa mönster. Och så när den som hade tävlat åkte efter de här mönstren så var till och med domarna ute på isen och tittade liksom hur nära det här ursprungsmönstret kommer man. Ganska tråkigt att titta på. Jag tror att konståkningen har utvecklats mycket. Vår dotter dansar ballett. Jag älskar det. Jag älskar det. Därför att balletten är så noggrann. Varje rörelse är liksom. Den är ganska sparsam med rörelserna. Och varje rörelse är så exakt. Den är så minutiös. Det är den typen av noggrannhet. Som det här ordet talar om. Det handlar om att man följer en regel. Det finns en regel. Och så försöker man att följa den så strikt. Så nära som möjligt. så ska vi vara noggranna. Ordet kan också översättas med strikt, men det är strikt i förhållande till en regel. Jag är helt borta nu. Jag har ingen aning om var jag är någonstans. Hur som helst. Vishet är alltså. Jag har ett antal grundläggande principer. Det finns den här regeln. Och så är visheten förmågan att förhålla sig till de här principerna. Jag har data, jag har fakta. Och så samlar in allt det här. Och så processar jag det. Och så väger jag det i förhållande till de här reglerna. De här principerna som jag har fått ifrån Guds ord. Där har vi vishetens kärna. Vishetens centrum. Hemligheten. Så vishet är förmågan att ta dessa grundläggande principer. Och tillämpa dem på de situationer som vi går igenom i livet. I den 17:e versen, om vi hoppar dit för ett ögonblick, Paulus säger att vi inte ska vara oförnuftiga. Var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Okej, här ser vi kontrasten. Oförnuft, förstå vad som är Herrens vilja. Dåren vet inte vad Gud vill att han ska göra. Eller också bryr han sig inte om vad Gud vill att han ska göra. Den som är vis karakteriseras av att han förstår vad som är Guds vilja. Så det är alltså att pröva sina observationer gentemot principer. Grundläggande principer som vi har från Guds ord. Och den som är vis kan alltså tillämpa de här principerna på de beslut som vi står inför. Jag har fattat en hel del dåraktiga beslut i mitt liv. Jag är rädd att jag överträffar de flesta i det. Men när jag ser tillbaka, de här dåraktiga besluten kan ju faktiskt bli en sorts tillgång när man tittar tillbaka. Och när jag gör det, så jag har tänkt noga faktiskt, så kan jag verkligen se en röd tråd i att jag antingen inte visste att Gud har en vilja på det här området. Jag visste inte att det liksom finns massor med bibliska principer i hur man går in i en relation eller någonting sånt där. Jag visste inte om det. Så därför gjorde jag dumma beslut. Eller också visste jag om det, men jag struntade i det. Jag hade en vilja. Jag lyssnade till mitt hjärta. Och så gjorde jag någonting som var i strid med det. Och så fick jag liksom katastrof istället. Eller också, och det är här det har blivit mest förödande för mig själv, det måste inte vara så för er, så visste jag att Bibeln hade saker att säga. Jag trodde på dem. Jag ville liksom hålla dem. Men jag kompromissade med dem. För att jag inte vågade, eller för att jag inte hade integritet eller någonting sånt där. Och det har liksom kostat mig allra, allra mest. Lidande och elände. Så än en gång, Ordspråksboken 22:3. Den kloke ser faran och söker skydd. De okunniga fortsätter och får sitt straff. Vishet är att fatta välgrundade beslut utifrån grundläggande principer. Och det är först faktiskt när vi lever efter grundläggande principer som vi är verkligt fria. För om vi bara ska lyssna till vårt hjärta hela tiden, ja, då blir vi slavar under våra känslor och våra begär. Hela tiden måste jag fråga mig, vad vill mitt hjärta idag då? Och så måste jag tycka att det är rätt och det är bra och så ska jag göra så. Men hur är det annorlunda mot hur djuren lever? Det är först när vi håller oss till grundläggande principer som vi är fria att säga nej till våra känslor och våra begär. Och istället göra det som vi vet är rätt och gott. Det är därför som till exempel ett livslångt äktenskap innebär långt större frihet än den som tycker att han är fri att byta partner hela tiden. Nu har vi kommit ganska långt. Jag har fortfarande utlämnat en sak. Vi är fortfarande kvar i den första punkten. Det finns bara två punkter, så ni kan ha en viss tröst här. Allt som jag har sagt hittills låter som en väldigt individualistisk övning. En del i att fatta ett välgrundat beslut utifrån grundläggande principer är att jag inser att jag är vad jag är väldigt mycket i relation till andra. Romarbrevet 14:7 säger att ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Vilket beslut jag än fattar kommer andra människor att bli inblandade. Och dessutom finns det ingen möjlighet, eller det är en försumbar möjlighet, att jag förstår alla perspektiv bäst själv. Tvärtom så vet jag att jag är en mästare på att bedra mig själv. Jag vill det här, och så på något sätt så lyckas jag få alla fakta att passa in i det som jag själv vill. Det är inte vishet. Ta till exempel det här exemplet med att välja en livspartner. Här har vi fått lära oss av Disney, av Hollywood, att vi ska följa våra känslor. Om jag träffar någon som jag blir förälskad i, så måste det vara rätt. Och om någon har någonting att invända mot det, så hör den personen till den gamla strukturen som jag måste slå mig fri ifrån. För jag är ju förälskad här. Alltså måste det vara det rätta. Så därför inleder vi en relation i hemlighet. Och så när vi är redo presenterar vi för världen. Det här är min flickvän. Det här är min pojkvän. Och så ska liksom omvärlden säga, jaha, vad roligt, grattis. Vi uppmuntrar dig verkligen i det här. Det är liksom så själva liturgin är. Det är så det går till. Men vänner, det här är återigen, det här är dårskap. Det är dårskap. För det första, om du vill inleda en relation överhuvudtaget, är det kloka, det visa, att du först går till någon som är äldre än du eller som har en annan erfarenhet än du och ställer frågan om han eller hon alls tycker att du är redo att gå in i en relation. Eller finns det någonting som du behöver jobba med? Liksom? Och när du lär känna en potentiell livskamrat, så tar du förstås inte ut den livskamraten ur gruppen och liksom håller honom eller henne i hemlighet och bara ni två lär känna varandra. Nej, nej, nej. Ni lär känna varandra först och främst tillsammans med gruppen i övrigt. Där lär ni känna varandra. Och under processen så frågar du andra om råd. Jag funderar på det här. Du är liksom öppen med det istället för att hålla den här Disney-hemligheten liksom för dig själv. Dela processen med andra och lyssna på råd hela tiden. Lyssna på korrigeringar. Lyssna på vägledning. Eller om du ska välja ett yrke. Eller var du ska bo. Eller vilken församling du ska vara med i. Eller hur ni ska uppfostra era barn. Eller hur ni ska älska varandra bättre som gifta. Alla dessa beslut blir bättre om du lyssnar på andra kloka personers perspektiv. Om du tar vara på andras erfarenheter. Andras liksom många år av att ha gjort rätt och att ha gjort fel. Det kan du bara höra på. Så behöver du inte göra om allting själv. Ytterligare en aspekt av att lyssna på andra. Vi är fortfarande i första punkten. Håll ut. Ordspråksboken 22:28 säger: flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. När vi talar om vishet så innebär det ju alltså att vi tar vara på den vishet som finns hos dem som har gått före. Så även om vi nu lever i en modern kultur så är vi fortfarande samma sorts människor som vi har varit i tusentals år. Det är bara att vi har andra kläder, andra hus, andra prylar. Men det är samma frågor. Och anledningen att jag nämner just det här har framförallt med vår tro att göra. Därför att nu tänker jag inte att ni kommer att förstå. Den tredje versen i Judasbrevet. Jag vet att Nima citerade den för någon vecka sedan. Talar om den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga. Så det innebär att vi har fått en tro som vi inte alls är fria att uppfinna, utan vi har blivit satta att förvalta. Det är som ett stafettlopp över generationerna. Vi i vår generation har nu fått ta emot den, och om några år ska vi lämna den vidare. Hur lämnar vi den vidare? I vilket skick lämnar vi den vidare? Alltså vänner, om vi talar om vishet så kan jag inte se någonting annat än att vårt ansvar när vi söker en tro är att gräva liksom djupt i den historiska myllan för att finna en tro som är robust och komplett, och så försöker vi förvalta den så gott vi kan utan att uppfinna liksom nya saker. Vi måste inte sätta vårt märke på den. Nej, vi försöker förvalta den och så lämnar vi den vidare. Ren och fin. I bättre skick än det var när vi hade den, eller på säga. Eller i bra skick. Väl förvaltad. Så låt oss ständigt sträva efter att hela tiden reformeras utifrån Bibelns lära och tillsammans med kyrkans bästa uttolkare. Okej, det var första punkten som svarar på frågan om vad vishet är. Det är att vara noga med hur vi lever. Att leva nära den regel som Bibeln ger. Och att med vårt förnuft fatta välgrundade beslut utifrån grundläggande principer. Bland annat genom att hämta råd från andra. Nu fortsätter vi att svara på frågan hur ett liv levs i vishet i nästa vers. Jag kallar den andra punkten för att ta väl vara på tiden. Vers 16. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Om vi ska tänka på hur vi lever, om vi ska tänka noga på hur vi lever, då finns det en tillgång, om jag säger så, som är ovärderlig för oss. Någonting som vi måste använda väl, och det är förstås tid. Ytterst sett är tid vår viktigaste valuta. Var och en av oss har fått ett mått av ett antal dagar. Och varje dag som vi har fått har 24 timmar. Frågan som Paulus reser nu är: vad gör vi med dessa 24 timmar? Varje dag. Han säger att vi ska ta väl vara på. Och återigen, det är en ganska fri översättning av det grekiska ordet. Mer ordagrant säger han att vi ska köpa tiden. Eller snarare, vi ska återköpa den. Alltså det är samma ord som man använder när man skulle återköpa eller friköpa en slav ur hans fångenskap. Så det innebär att tiden, en gång var den vår vän, ursprungligen i skapelsen. Men nu har den blivit vår fiende. Och nu behöver vi återköpa den. Vi behöver betala ett pris för att liksom få den under vår kontroll igen. Paulus verkar alltså mena att tiden på något sätt är emot oss. Han säger att dagarna är onda. Hur är tiden emot oss? Alltså dels på grund av synden så är tiden kort. Om synden inte hade kommit in i världen så hade inte tiden varit vår fiende. För då skulle tiden ha varit lång och vi skulle ha levt för evigt. Och vi skulle ha levt väl för evigt. Vi skulle ha använt tiden för vårt eget bästa, för andras bästa och ytterst till Guds ära. Ett väl levt liv. Men på grund av synden så är livet nu en vindfläkt. En rök som syns en liten stund och sen försvinner. Och det tragiska är att vi under ganska stor del av våra liv tror att vi har väldigt mycket tid. Vilket är en förvirring. Det är inte sant. Tanken här är att vi behöver köpa tillbaka tiden. Inte så mycket för att den är så kort, utan för att den på något sätt är under ondskans makt. Det naturliga, alltså enligt Paulus här, är att tiden är ond. Och om vi inte köper tillbaka den så kommer den att vara fylld av ondska. Tiden kommer att fyllas av synd. Varje dag har vi 24 nya timmar. Och om vi inte köper tillbaka den, om vi inte tar vara på den, så kommer synden att fylla dem innan rättfärdigheten kommer dit. Det är det Paulus menar när han säger att dagarna är onda. Jesus säger att varje dag har nog av sin egen plåga. Vi ska inte vara oroliga för morgondagen. Men vi ska vara noga förberedda. Eftersom den har nog av sin egen ondska. Så det är vad vi kan förvänta oss av en fallen värld. Paulus säger i Efesierbrevet 6:13, alltså bara i nästa kapitel här. Han säger, ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Den onda dagen, vad betyder det? Alltså här, det handlar inte om någon särskild dag. Det är inte en särskild dag av särskild ondska. Det handlar om att varje dag är ond. Det är inte bara vissa dagar som vi ska ta på Guds vapenrustning. Nej, vi ska ta på rustningen under varje dag i våra liv. Därför att djävulen går runt som ett rytande lejon och söker konstant efter någon som han kan sluka. Så varje dag behöver vi vara noga eftersom varje dag är ond. Så om djävulen ser dig gå runt utan din rustning så är du ett lätt byte att attackera direkt. Du är liksom den första han ger sig på. Det är enkelt för honom att göra vad han vill med dig eftersom du inte har något svärd. Du har ingen sköld. Du har inget pansar. Du har ingen hjälm. Du har inget bälte. Du har inga skor på fötterna. Du går liksom runt och är naken. Det är klart att du blir en munsbit här. Och vi ska ju titta på den här rustningen i detalj förstås. Varje dag i ditt liv är ond i meningen att varje dag behöver du ta på den andliga vapenrustningen. Det är alltså det Paulus talar om här. Du behöver köpa tillbaka tiden eftersom dagarna är onda. Så hur gör man det då? För det första, man tar kontroll över det. Hur gör man det? Alltså texten säger att du behöver förvalta tiden. Hur förvaltar vi tiden? Till exempel genom att använda en kalender så att vi vet vad vi har planerat att göra. Om vi inte har någon kalender så finns det en tendens att våra liv blir kaotiska. Vi ser alltså att tiden är en valuta och därför försöker vi förvalta den. Vi tänker noga på hur vi lever och vi tar väl vara på varje tillfälle. Så frågan är hur du har det. Är varje dag någonting som bara drabbar dig? Som liksom faller över dig? Eller är det någonting som du förvaltar så att den blir ett verktyg i din hand? Är en vecka någonting som bara rinner som sand liksom, mellan dina fingrar? Eller är det någonting där du har åstadkommit någonting? Och om en vecka bara rinner som sand mellan dina fingrar, vad är det som säger att inte en månad rinner iväg? Eller resten av ditt liv? Du kan inte köpa tillbaka någonting om du inte är beredd att betala ett pris. Det här, att köpa tillbaka tiden kommer inte att ske av sig självt. Tiden kommer inte helt plötsligt sluta vara din fiende och plötsligt bli en vän av sig själv. Det kommer bara att ske om du kämpar för det. Det är liksom den generella principen. Nu finns det vissa fiender som vill stjäla tiden från dig. Och du behöver kämpa emot de här fienderna för att få tillbaka den. Och jag vill nämna tre stycken fiender. Tre tjuvar som stjäl den tid som du behöver ta vara på. Orkar ni? Ni ser lite trötta ut. Jag vet inte om jag har varit mer monoton än vanligt här. Men nu blir det lite mer konkret i alla fall. Tre tjuvar. Tre skurkar. Tre bovar. Den första tjuven är sysslolöshet. Det är att inte göra någonting. Det kommer ur lathet, lättja. Det är liksom en motvilja att vara uppe och göra någonting. Det handlar bara om att få ligga kvar i sängen eller soffan och inte kunna ta sig för någonting. Problemet är att tiden tickar på och du kommer att göra någonting. Du kan liksom inte sudda bort din egen existens. Du har dina timmar. Du kommer att göra någonting. Om du inte köper tillbaka tiden så kommer djävulen att fylla tiden åt dig. Om du är sysslolös kommer du att fylla tiden med synd. Och det är att missbruka den gåva som tiden är. Salomo i Ordspråksboken 6:6. Han säger att vi ska lära från myran. Ordspråksboken 6:6. Men slå upp den för allt i världen. Vi har inte tittat på så många texter. Ordspråksboken kapitel 6. Den hittar jag på sidan 932 i den lånade bibeln. Han säger, gå till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon är varken förste, förman eller herre. Men hon skaffar sin föda om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du resa dig ur din sömn? Sov lite till, slumra lite till. Ligg lite till med armarna i kors. Så kommer fattigdomen över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. Och inte bara, jag skulle vilja lägga till att fattigdom, framförallt en andlig fattigdom, kommer över dig som en rövare. Om du inte lär dig att fly från sysslolösheten. Salomo säger också i Predikaren, kapitel 9, vers 10. Han säger, allt som din hand kan göra ska du göra med kraft. För i graven dit du går finns varken gärning eller planer eller kunskap eller vishet. Så med andra ord, köp tillbaka tiden som du spenderar i sysslolöshet. Omvandla den till verksamhet. Det finns alltid någonting du kan göra. Den andra fienden som stjäl tid är prokrastinering. Visst är det ett svenskt ord? Prokrastinering. Prokrastinering, det betyder att man skjuter upp saker. Vanligtvis skjuter vi upp saker av två anledningar. Antingen är det någonting som vi lätt skulle kunna göra, men helt enkelt inte gör. Då är det fråga om lathet. Eller också är det någonting som vi tycker är för svårt eller jobbigt. Därför skjuter vi upp det. Och då är det fråga om ovishet. Så om du skjuter upp så kan det antingen vara lat eller ovis. Eller båda. Det är bara att välja. Prokrastinering leder till depression. Och till ett andligt liv som är förlamat av fruktan. Prokrastinering är hela tiden förenat med fruktan. För jag skjuter upp saker som är för jobbiga. Och då går jag liksom och bär den här oron hela tiden. Vi bryter prokrastineringens förlamning genom att prioritera de svåra sakerna först. De viktiga sakerna först. Ni vet i Matteus evangeliet i 5 kapitlet. Jesus tar bilden av att du är på väg till en gudstjänst. Och så plötsligt kommer du på att din broder har någonting emot dig. Och då inte att din broder har någonting fel emot dig, att han liksom slutar tycka om dig, utan att han har någonting legitimt emot dig. Du har gjort någonting som är fel. Då säger Jesus, du måste omedelbart lämna gudstjänsten och gå och ställa dig till rätta. Du får inte ens säga till dig själv, jag ska bara gå på den här gudstjänsten först. Nej, att göra upp med din broder har din högsta prioritet. Och det här är inte Jesus sätt att säga att vi behöver inte ta så allvarligt på det här med gudstjänster. Hebreerbrevet 10:25 säger ju att vi inte ska försumma våra sammankomster. Och om du har läst kapitlet i Hebreerbrevet 10 så säger du att i vers 26 så kopplar det samman med att det är att synda med vett och vilje. Vilket i sin tur innebär en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Oj! Vilken grej att försumma sammankomsterna. Nej, att fira gudstjänst med vår församling är en helt given princip. Ni vet de här principerna utifrån vilken vi navigerar i våra liv. Och i det sammanhanget säger Jesus hur viktigt det är att inte prokrastinera. Att inte skjuta upp att försonas med sin broder. Utan prioritera det så högt. Prokrastineringen är en tjuv som förgiftar din själ med oro och depression. För du bär det här bekymret. Någonting måste göras. Men du kan inte få det ur världen. Så du bär det dag efter dag. Du bara skjuter upp det. Den tredje stora fienden till din tid är... Jag vet inte hur jag skulle kategorisera det här. Jag kallar det för mental passivitet. Mental passivitet. Det är när du försätts i ett passivt tillstånd. Till exempel när du bara tittar på en skärm. Du tittar på film eller du bara scrollar liksom på sociala medier eller vad du bara sitter. Så, den typen av passivitet. Alltså vi går alla runt, nästan alla, med så kallade smarta telefoner i våra fickor. Telefoner som är långt mer än bara telefoner. De är en sorts manick genom vilken vi sköter nästan all vår okroppsliga kontakt med omvärlden. Och den här så kallade smarta telefonen är medvetet utformad för att, alltså med olika meddelanderutor, olika färger, former, ljud. Den är medvetet utformad för att vara en distraktion för dig. Du kan kalla den för distraktionsmanicken om du vill. Den är utformad för att kalla på din uppmärksamhet. Och när den väl har fått din uppmärksamhet så är den utformad för att behålla uppmärksamheten. Den vill liksom försätta dig i en sorts mental passivitet. Den vill få dig upprörd, den vill kittla din nyfikenhet och hålla din uppmärksamhet i timmar. Jag hittade en 8 år gammal artikel som rapporterade om ny forskning på den tiden, 8 år. Då visade det att en genomsnittlig användare, en Apple-användare, låser upp sin mobil 80 gånger per dag för 8 år sedan. Alltså 6-7 gånger per vaken timme. Eller per timme. Jag vet inte riktigt. Jag skulle aldrig ha sagt vaken. Avslöjar min dåliga huvudräkning. 80 gånger per dag. 6-7 gånger per timme läste jag. Lite nyare siffror säger att vuxna ägnar 3-4 timmar per dag åt mobilen. Tonåringar ägnar 4-5 timmar per dag åt mobilen. Och den här siffran växer för övrigt med 20 minuter varje år. Så nästa år så är det liksom nästan en halvtimme till för tonåringar och vuxna. Och nu kanske all den här tiden inte nödvändigtvis är bortkastad, bortslösad mental passivitet. Men jag skulle tro att den allra, allra största delen är det. Jag fattar inte var vi fick all tid ifrån. Vi var så stressade. Och helt plötsligt har vi 5 timmar per dag att lägga på att bara sitta som en grönsak och stirra in på en skärm. Hur är det möjligt? Jag fattar inte. Det här är ju siffror som vittnar om en katastrof för vår mentala hälsa. För vår fysiska hälsa. Den här övningen gör att vi tänker sämre. Vi sover sämre. Vi rör på oss mindre. Och vi har färre verkliga möten, verkliga samtal. Vad ska jag ta vägen? Jag känner mig som en sorts domedagsprofet som liksom... Jag vet inte vad som ska hända med oss. Varför inte ta den här tiden? Det här är enormt mycket tid. Varför inte ta liksom lite grann av den i alla fall till att göra någonting som faktiskt är nyttigt? Det behöver inte vara någonting tungt. Du kan läsa en text ur Guds ord och du kan begrunda den en stund. Du kan be en bön av tacksägelse. Och jag säger tacksägelse medvetet. För tacksägelse är den minst krävande av alla böner. Tacksägelse kräver ingenting av dig. Att be för andra kräver någonting av dig. Att bekänna våra synder kräver någonting av dig. Det liksom finns annan typ. Att säga tack. Det är hur lätt som helst. Det enda du behöver göra är att tänka på med tacksamhet på Guds godhet. Och allt han har gett dig. Och du kan göra ett experiment. Du kan bestämma dig för att nu ska jag ägna en timme. Oh, en timme, tänker du. Nej, men jag lovar dig. Det är inte så långt. Du ska en timme och så att enbart be böner av tacksägelse. Och du kommer att upptäcka att det inte är särskilt svårt. Alltså enda utmaningen här är att få bort din här betingade beteende att du måste kolla på mobilen var 10:e minut. Det är det som är svårt. Om du får bort den, om du liksom gömmer mobilen under soffan någonstans och försöker att lyckas liksom att släppa den med tanken ett tag. Jag vet, det gör ont, det är jobbigt. Så kan du tänka på, du kan liksom be med tacksamhet i en timme utan några problem. Du kan ta 15 minuter att skriva ett brev till en broder eller en syster. Bara för att uppmuntra honom eller henne. Du kan uttrycka tacksamhet för det positiva du ser i hans liv eller hennes liv. Och du kan försäkra honom eller henne att du ber för honom eller henne. Vänner, det här är inte hjärnkirurgi. Det är inte särskilt svårt. Det finns så mycket gott vi kan göra med vår tid. Varför inte ta en stund varje dag för att läsa en bra bok? Hur mycket skulle du inte kunna växa i din förståelse av Kristus, av hans församling, hans plan genom världshistorien, om du bara ägnade en liten del av den här tiden som du ägnar annars i mental passivitet? Jag läste om en amerikansk författare. Han hade gått upp en halvtimme tidigare varje morgon. Och under 25 års tid så hade han skrivit ett komplett sätt av kommentarer till Bibeln. Det är inte särskilt svårt. Vi klarar det här. Så texten säger alltså, ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Och vi har sett hur man kan kämpa för att återköpa tiden genom att kämpa mot olika tidstjuvar. Jag vill bara ge en sista tanke innan jag avslutar. Jesus säger i Matteus 6:19. Matteus 6:19. Han säger, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. När vi talar om vishet, det här är min sista tanke, då får vi inte tappa perspektivet om evigheten. Att leva sitt liv i vishet är att leva det med sikte på den eviga gemenskapen med Jesus Kristus. Att ta vara på tiden handlar inte bara om att kämpa emot tidstjuvar, utan det handlar också om att veta att du är en främling, en pilgrim i den här världen på väg mot evig salighet. Och därför är du fri att inte samla skatter på jorden, utan istället samla skatter i himlen. Anledningen att du kan kämpa mot tidstjuvar här, att du kan återköpa tiden, är att han har återköpt dig till priset av sig själv. Den som kom från himlen till jorden för vår skull. Han som inte höll någonting tillbaka för sin egen skull, utan som lät sig själv krossas under Guds vrede. Han som bar smärtan, förnedringen. Han kommer en dag att se på oss. Och han kommer att vara intresserad av hur vi tillbringade vår tid i världen. Efter att vi förstod vad han har gjort för oss. Du kommer att stå inför honom och du kommer att se in i hans ansikte. Och du kommer att inse, som du aldrig har insett förut, vad det var han gjorde för dig. Allt du har, allt, varje hjärtslag, varje sekund, varje andetag, allt du har du fått av Guds nåd. Du hade inte förtjänat att bli skapad. Det var Gud som skapade dig. För att han är god och nådefull. Och när du genom tron har förenats med Kristus, kan du se fram emot en evighet i salighet. När du inser vad som kommer. Den evighet som kommer. Och när du inser vad det kostade Jesus Kristus, har du inte en sekund att förlora. Ta vara på varje tillfälle. Ta vara på den tid du har kvar i den här världen. Samla skatter i himlen. Låt ditt liv få betyda någonting för honom. Uppenbarelseboken 14:13 säger: och jag hörde en röst från himlen. Skriv. Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem. Deras gärningar följer dem. Jesus kommer att vara intresserad för hur de som har dött i Herren använder sin tid. Så kära vänner, låt oss ta vara på varje tillfälle. Låt oss vägledas av Guds ord i våra beslut. Och låt oss i glädje ge varje sekund tillbaka till honom som har gett sitt liv för oss. Låt oss be. Himmelske Fader, du har gett oss så mycket. Och vi vill be om förlåtelse för att vi inte ser vidden av det. För att vi tar det för givet helt enkelt. Och vi ber att den helige ande skulle visa för oss allt du har gett. Och det pris som din son har betalat. Fader, jag ber att den här predikan inte ska läggas som en börda, som ett dåligt samvete för den som redan kämpar med de här sakerna. Älskade Fader, jag ber att den här predikan skulle få förmedla hopp, att den skulle få visa en väg framåt. Fader, vi ber att du ger oss mod och kraft att tala om detta med varandra. Att söka hjälp hos varandra. Att vägleda och uppmuntra varandra. Fader, vi ber att du kastar ljus över våra liv så att vi inte går i tron att vi måste klara det här för oss själva. Du har gett oss allt vi behöver, himmelske Fader. Ge oss också vishet att använda de verktygen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.